Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Gavin rocked in the apparatus.
Recording.
Ya están record. Estamos recordando.
Ah, ja. Hallå där alla våra lyssnare. In tuned.
Hej och välkomna till vår fantastiska podd.
Pew, 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 pru, 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 pru.
Ah, yeah. Skön intro ändå.
Ja.
Säg att den är fantastisk innan man ens har börjat.
Irina Chiriboga heter du.
Maria José Iglesias Peralta heter du.
Bru, 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 bru.
Alltså på riktigt, ja. Du borde ha lite så här, så här lite fireworks.
Ja, eller hur, vi firar, det var första avsnitt.
Ja. Tack så jättemycket för att du lyssnar.
Ja. Ni har hittat till vår frekvens.
Verkligen. Ni har hittat precis fram till oss och det är vi fett glada över.
Ja, verkligen. Vi är så taggade alltså.
Ja, det är vårt första avsnitt och vi tänkte faktiskt börja med att presentera oss och berätta lite varför vi håller på med det här.
Ja.
Vem är du, Maria José?
Jo, jag är en stockholmare från början. Bor numera i Malmö. Ja, men jag är född i Chile. Kom hit när jag var spädbarn. De tog mig hit. De drog mig ur mina rötter.
Moderlandet.
Yeah! Ja, visst, rätt sorglig historia. Vi hamnar här uppe i Norden. Men varför inte? Ute i orten. Utanför Märsta, i Valsta. Represent. En håla i en håla. Där är jag uppväxt. Fin uppväxt tycker jag. Sen så separerade mina föräldrar när jag var rätt liten. Och min farsa hamnade på Söder, va?
Klassresan alltså.
Klassresan, ja vet du. Men det var på den tiden här i Knivsöder när det var. Det var mycket bohemer och inga låsta dörrar. Och man delade på duschen, duscharna eller den duschen man hade. Det var kallt vatten som rann och liksom så. Man delade mat och lite det. Det är stuket, va?
Det är svårt att föreställa sig.
Ja, farsan lämnade landet så fort det blev för många juppisar här, kände han. Nej, men han jobbade för mycket och flyttade tillbaka. Så att jag har liksom familj både i Chile och här i Sverige. Pappa i Chile och mamma i Sverige. Lite den klassiska Melano-effekten kan man säga. Ja, plugga på universitetet ändå trots allt, va? Fast man är en ortenrotta.
Pappa tyckte att, fan, det blir bra med lite utbildning. Vi har inte kommit hit för, liksom, vi har haft våra anledningar, liksom. Någonting måste ju bli av, alltihopa.
Lite så, plugga statsvetenskap, internationella relationer, språk, retorik, Latinamerikakunskap. Ja, you name it, ganska många år. Och sen plugga dokumentärfilm och sen så har jag, numera är jag konstnär. Så.
Precis, och du har i de här alla studierna och ja, så har du bott utomlands rätt mycket också.
Just det, ja visst. Jag har bott 2 år nästan var det i Mexiko, i Chiapas, södra Mexiko. Och i Amazonas bodde jag sammanlagt kanske 1 år ungefär. I Brasilien, Brasil.
Alltså shout out to Brazil.
Ja, shout out to Brazil. Fan, bästa landet i världen alltså. Oh my gosh. Tänker på det typ varje dag faktiskt. Sen har jag bott i Chile också. Drog dit, pluggade 1 år dokumentärfilm där. Escuela Nordica. Många som har gått där. Skitkul. Bästa staden också, Valparaíso.
Till alla chilenos.
Sí, por loco.
Chileno.
¿Qué onda, vos? Chile. Alla huachitos och huachitas där ute alltså.
Så, en Chile är nog fett alltså.
Ja, visst. Ja, har man inte varit i Valparaiso så måste man åka dit. Ja, och där flödar konsten kan man säga. Fy fan, vilken inspirerande stad. Magiskt. Väldigt mycket så här bohemeri och så. Ja, allt möjligt finns det där. Så att det har ju verkligen varit en inspirerande plats på jorden för mig. Det och Amazonas ska man säga. Mexiko också. Ja, de tre platserna är bäst. Och sen så nu är det Malmö.
Så, ja, det är ändå fett då.
Ja, verkligen. Det är en liten kombo. Det känns som ett lite mini, så här, mini Valparaiso. Så, faktiskt ibland. Lite det stuket så här. Och lite den krets som man har hamnat i också. Känns så.
Ja, det är klart.
Ja. Kreativ flow kan man säga.
Du på du rätt ställe.
Så, ja, visst. Men precis. Ja, ja. Du då, Irina? Vem är du?
Vem är jag? Jag heter Irina Schriboga.
Mm.
Och jag är också från Stockholm. Jag kommer från en fin förort i Nacka.
Ja.
Men jag har föräldrar som är från olika länder. Min mamma är svenska. Min syster och min pappa är från Ecuador. Mm. En liten kuststad nästan mot Colombia.
Mm.
Och jag känner mig jämt latina. Mm. Om man säger så. Mm. Älskar allt med Latinamerika. Pratar spanska jättemycket. Musiken, allt. Men jag har bott i Ecuador i omgångar. Men bor hemma nu. Jag är...
Du bodde där rätt länge alltså.
Bodde du, fyra år sen. Nu senast bodde jag där fyra år. Och nu har jag bott hemma i fyra år. Så att får vi se vad som händer härnäst.
Men du bodde där när du var ung också.
Mm. Mm. Bodde där hela gymnasiet också.
Mm.
Jag vet inte. Jag har bara jättestor kärlek till hela den kulturen. Jag är ju fett bläst med att ha två olika kulturer. Det är verkligen något jag uppskattar så otroligt mycket nu som vuxen. Att man har två språk, två kulturer. Man liksom har dubbelt av allt. Ja. Det är jävligt fett. Ja, men i övrigt så är jag värsta kontorsrottan just nu.
Mm.
Mot min vilja kanske, man ska säga.
Mm.
Med stora drömmar. Jag hoppas också på att ägna mig mer åt konst. Fast jag är inte så traditionellt konstnärlig. Mm. Men jag skulle vilja föreläsa, hålla workshops. Och skriva böcker i de här ämnena som vi pratar om i podden. Ja, det är min alltså, dröm.
Jag ser så fram emot att läsa dina böcker. Oh my gosh.
Ja, har ju en historia här och där att dra fram, va?
Ja, vet
du. Nej, men det ska bli fett kul. Jag hoppas att det här kommer bli startskottet till något jävligt stort och kul.
Liksom. Ja, ja.
Och sen har jag också två barn som är rätt stora.
Big shout out till Celia Lennox.
Ja, de är gulliga fan. Ja. De är stora. 13 och 10 är de. Nu.
God.
Så det är det livet jag lever som är helt underbart. Så jag är glad för dem.
Mm.
Ja, det är väl lite om oss bara så här snabbt. Liksom.
Ja.
Lite bara snabb fakta typ.
Yes. Och den här podden, den handlar ju mest om, kanske man kan säga. Eller bland annat om, men mest om spiritualism.
Mm.
Och så som vi ser på den, för det finns säkert massa olika definitioner på det ordet och begreppet och sådär, rätt stort liksom. Det kan typ innebära allt, men vi kommer utgå rätt mycket från det vi tycker är intressant med det och hur vi har förhållit oss till det och hur vi har liksom, hur det har hjälpt oss att bli lyckligare, va?
Because we're so happy.
Yeah, we're so happy all the time because we're so spiritual. Vi står också på huvudet typ en halvtimme om dagen, ja, och liksom ommar, ja, hela tiden.
Ja, grönt te 24/7.
Ja, och bara yogamattan.
So happy.
Ja.
Nej, men
vi har varför allt på engelska för? New age.
Men alltså jag pratar ju, alltså people on the podcast. Jag och Irina Schriboga pratar engelska fett mycket. Min svåger, shout out till Georg, hatar det. Men alltså
Typiskt stockholmare, eller?
Nej, jag vet inte. Alltså jag och min lilla syster, vi pratar fett mycket engelska hela tiden.
Men ni gick ju också i skolan, amerikansk skola.
Ja, det gjorde vi. Gjorde vi. Men alltså, jag tycker bara det är kul. Och folk kanske kommer störa sig på det, men så är det så jag är.
Ja.
Och du är ju ganska mycket så också.
Ja, men det är mer så här hiphop-referens. Gamla Maria, back in the days.
Alltså Maria som eller? Var rädd för den, så.
Var man rädd för mig?
Alltså, livrädd.
Jag hade bara silverglasögon på mig, stora örhängen.
Nej, men alltså du såg ut som den hårdaste människan.
Rockade baggy pants.
Alltså du var så jävla on point.
Jag släpade ju på den här beatboxen och bara ställde den mitt i hornstull och bara pumpa Wu-Tang. Det minns
jag. Vet.
Kommer fram en tant och bara, nu stänger du av den där musiken, den hör inte hit. Jag bara, köp den jävla kärring, du äger inte den här gatan, va?
Ja. Ser du med orten alltså. Jag var såhär, jag bara, åh vad, vadå? Nej. Alltså herregud.
Och sen var jag lite orolig för att hon skulle bli så här hjärtinfarkt eller få något sånt där. Jag bara, shit, kanske lite väl. Men fan, jag bara, vem äger vadå? Ska spela opera liksom, det var inte någon grej då i alla
fall. Ja men det är fan, keeping it real.
Keeping it real, real.
Det är fan nice alltså.
Ja. Jo men då så, ja vi tänkte komma in på det här med spiritualism. Vi ska också prata om systerskap och kreativitet och andra jätteintressanta ämnen liksom. Vi binder samman det här också vart eftersom. Men just det här avsnittet om spiritualism.
Ja, eller just vi kanske ska prata om varför hela podcasten kommer genomsyra det spirituella.
Just
det. Det är för att... det har format oss som människor och det har en, liksom, en avgörande betydelse i våra, båda våra liv.
Ja.
Och allt som vi pratar om utgår ifrån ett spirituellt perspektiv.
Ja, precis.
Och därför så är det intressant med varför vi är spirituella,
ja,
tänker jag.
Det och det är vår gemensamma nämnare kan man säga också.
Absolut.
Eller vi faller alltid tillbaka till det på något sätt.
Ja, där, det är där vi möts du och jag.
Ja, precis. Och hjärtefrågan. Sur. Svindivina surret.
Så jävla bra namn. Alltså.
Ja, känner ni frekvensen nu vi vibrerar? Flying high. Oj, oj, alltså. Ja, och apropå att allt vi pratar om utgår ifrån ett spirituellt perspektiv, när du och jag pratar i alla fall med varann, så satt vi i en bil för ett par veckor sedan och kom in på en incident jag var med på i en fest så här, nyligen, där en snubbe började prata om att han inte förstod sig på liksom, alla de här feministerna och deras behov att hävda sig. Och han menar på att, att feminister redan har för mycket makt, kvinnor har för mycket makt. Och så vidare och jag blev så upprörd, alltså jag var kokade liksom inombords och försökte först så här diskutera vissa saker, tyckte det var på så här jättelåg nivå, och sen så sa jag till honom liksom att vet du vad, jag slösar inte min tid längre på att förklara sånt här för män längre, utan så här, du får bakläxa liksom, du får ta och läsa på och sen så får du komma tillbaka så kanske vi kan fortsätta diskutera, men just nu så gör inte jag det. Och det här kopplar jag liksom ändå till sen när vi satt i bilen och diskuterade att så här, jag kopplade till någon form av så här, jag orkar inte ödsla min energi utåt något mer. Och att jag istället numera så här, tittar inåt och bearbetar processer inom mig själv. Och så här, om jag ska ödsla energi utåt när det kommer till alla de här känsliga frågorna så väljer jag att behålla den kraften och dela den med kvinnor liksom, eller med vänner, nära vänner eller folk som förstår sig på vad det är jag diskuterar liksom, syskon liksom. Då man inte behöver liksom förklara sig själv hela tiden. Och det var då liksom i det här samtalet i bilen på väg ner till Malmö för några veckor sedan som vi kom på att fan, vi borde starta en podd, för de här diskussionerna har vi så himla ofta ändå, och varför ska vi bara så här. Ja, det, och det har säkert många andra där ute också. Och så här, det är häftigt att spela in och dela med sig av erfarenheter och förhållningssätt och sådär.
Men just i det förhållningssättet så kände jag att det handlade mycket om spiritualism. Liksom att det handlade mycket om att så här, min energi, han var så här, han bara snodde den. Och jag bara, nej, det här går inte, jag vägrar. Så. Och bara avsluta det samtalet. Men det var ju det vi diskuterade i bilen. Och sen, ja, och så vidare. Sen mer grejer.
Mm, absolut. Vi pratade om de strukturerna som också hindrar kvinnor till att leva fullt ut.
Ja.
Och då så tänker vi att om vi försöker att jobba med oss själva spirituellt så kommer vi kunna ta mer plats och våga mer när man följer det som man har inuti. Men strukturerna och patriarkatet klipper ju de här naturliga, liksom, den naturliga intuitionen vi har. Mm. Och då, jag tänker i alla fall, och jag vet att du håller med, att istället för att vi ska liksom sitta och förklara för snubbar hur de ska tänka eller så, så är det bättre att man själv lever som man lär. Att man lever i enlighet med den personen man är. Inte bättre, men det är verkligen ett sätt att i sin livsstil verkligen visa att man är feminist. Att man går sin egen väg. Och för mig personligen så har det spirituella varit key för den utvecklingen. Och det hörs och det så hänger ihop. Och det är det vi har tre grejer som vi pratar om. Precis. Konstant. Ja. Och allting vi pratar om har de här synvinklarna. Och det är spiritualitet, systerskap och kreativitet. Ja. Allt hänger ihop. Allt är superintressanta och fascinerande ämnen.
Ja, och det är vad den här podden handlar om.
Exakt.
För då var det så här, vi diskuterade det här och jag bara, oh my gosh, istället för att vi bara babblar liksom ut i så här intet eller så här att det bara går swisha förbi liksom. Och visst, vi det fastnar hos oss, men vi sitter i ett privat rum liksom, och jag kan sitta med dig med andra också, men vi pratar mest om det här liksom. Så kan vi bara, varför gör vi inte en podd?
Exakt.
Och kallar det för det divina surret, för att vi surrar jäkligt mycket kring så här det som är divint, alltså det som är andligt, det som är
gudomligt,
ett introvert sökande för att så här, hitta liksom källan i vilka vi är som människor och vad vårt syfte är, vad vi har för intentioner här på planeten jorden just nu och liksom vad det är för stunder, moment vi söker.
Precis.
I livet för att växa liksom.
Och sen tror jag också att det var viktigt för oss också att det är någonting som jag i alla fall har haft lite sån här inre konflikt med. Det är att jag är spirituell och jag försöker leva som jag lär så mycket jag bara kan. Men man är ju bara människa. Men också att ta det till 2017. Vi bor, vi är storstadsmänniskor. Vi glider inte runt i liksom, hasar runt i tofflor och virkar liksom. Utan vi är relativt unga och liksom nyfikna på livet och ta det spirituella in i vår vardag och göra det tillgängligt för alla. Alla
kan urbanism.
Exakt, och bara låta det vara liksom en del av de vi är idag. Och inte något gammalt mossigt som man inte kan relatera till. För det är inte svårt att relatera till oss. Alltså, om man är på samma frekvens.
Ja, ja nej men dels det och sen dels till så här, diskutera det här kring. Alltså för att det är vad jag upplever det som i alla fall utifrån, om man ser det som att vi bor i Sverige och ett extremt så här, ateistiskt samhälle där liksom tro inte förknippas oftast med någonting positivt utan något förlegat, så här, lite typ någonting som man tittar ner på, någon
fördummande
som är, ja men fördummande och så här, lite typ trögt så här, och där man istället höjer det som är logiskt tänkande, akademisk liksom form och grund och så här. Det blir det ena kontra det andra. Och att man också så här, när man säger spiritualism eller andlighet, att man förknippar det till de här stora religionerna som har systematiskt liksom, ja, gjort ganska gott säkert också, men för det mesta så här förtryckt och förhindrat människor in i ett så här, följa en bok liksom. Så.
Men för att återgå till det här med hur vi båda kom in på spiritualism, så hur kom du in på det, Irina? Hur började det för dig?
Min relation till andlighet är väldigt djup och idag så skulle jag säga att den är helt avgörande för min existens. Nej, men på riktigt så har så är jag spirituell och bejakar det varje dag. Och det har gett mig stor mening. Eller ja, stor mening. Alltså det har gett mig mening. Därför att jag var med om en väldigt traumatisk upplevelse för 10 år sedan. Jag levde, på den tiden så levde jag i ett förhållande med min man. Och vi hade 2 små barn, vi hade precis köpt radhus och var liksom mitt uppe i småbarnsåren. Men vi var väldigt kära i varandra och vi var gifta och sådär. Så vi levde det klassiska liksom, tvåsamheten med 2 små barn, en pojke, en flicka, radhus, Volvo, hela liksom grejen. Men det liksom slogs i spillror väldigt dramatiskt från en dag till en annan. För att en morgon så gick jag upp med barnen, min man hade varit ute och polisen knackade på min dörr och säger att han har förolyckats i en olycka, i en bilolycka och att han är död.
De säger det på en gång. Jag vet inte om du och jag ens har pratat om just detaljerna så här kring det här. Men det, ja, de sa det. Det kom med det meddelandet.
Ja, 2 poliser kom upp. Jag hade redan känt på mig det såklart. Att
just
något var fel.
Just det, han, det minns jag att du sa.
Min man var inte en sån person som bara försvann eller så. Han var en extremt lojal människa. Och alltså hans barn var allt för honom. Så, men från och med att den stunden att polisen kom hem till oss och sa att han var död, så i flera år framåt så har jag varit liksom helt emotionellt avstängd. Så ni kan bara föreställa er liksom hur det, vad det skapade i mig. Men första året så var jag helt avstängd, alltså avtrubbad. Jag har minnesluckor, jag har alltså jag kan inte minnas någonting egentligen. Det är nästan som en grå dimma liksom.
Och det här syntes ju inte på utsidan.
Inte alls, tror jag. Nej. Jag tror tvärtom. Jag är ju en person som har som ofta står i centrum och jag tar mycket plats och sådär. Och det fortsätter jag göra. Jag kände att jag inte kunde tappa ansiktet liksom, på något sätt. Jag vet inte varför jag kände så. Jag hade så svårt att liksom inse att det livet som jag hade föreställt mig, att leva med min man, vi var väldigt, väldigt kära i varandra och det är fortfarande mitt livs kärlek. Bungie heter han. Alltså för mig att ställa om från att leva i den här tvåsamheten med min man och våra 2 helt underbara barn, till att liksom, nu skulle jag vara ensamstående och klara allting själv. Och vem är jag i den här kontexten? Det var förenat med extremt mycket rädsla. Jag kunde inte hantera det. Jag tutade på och gjorde allting som vanligt. Fast inuti så var jag helt tom. Jag var fått förklarat nu, många, många år efter, fick jag förklarat av en terapeut att jag liksom bara frös, att min sorg bara blev frusen liksom. Och jag förstod inte vad som hände. Jag fick både ett dåligt samvete för att jag kunde inte vara ledsen, för jag kände ingenting. Jag kände varken glädje eller sorg. Det var som att jag bara var ett skal liksom. Och sen så kände jag mig uttittad. Jag vet inte varför.
Han kände extremt mycket folk liksom.
Jag kände hela Stockholm, alltså vår generation, alla känner honom. Och han, det kändes bara som att liksom alla tittade på mig och tyckte synd om mig. Jag tycker aldrig synd om mig själv. Och jag hatade känslan att folk tyckte synd om mig. Men under den här perioden så fick jag jättemycket hjälp. Jag kommer aldrig glömma det. Jag hade hela min familj, alla mina vänner gick ihop. Jag fick hjälp med barnen.
Det var så otroligt mycket folk hemma hos er, minns jag.
Ja, precis. Och jag fick hjälp med allt möjligt. Jag fick hjälp med barnen, jag fick hjälp hemma,
folk renoverade
klart vårt hus och jag fick pengar, jag fick tjänster gratis, alltså folk, sällskap, stöd, kärlek, allt, jag fick så mycket, alltså folk var verkligen där för mig liksom och för oss, och jag kommer aldrig glömma det. Men det försvann också väldigt fort liksom, och dels för att jag också lämnade landet, och jag umgås inte knappt med någon av dem som jag som var där då. Mm. Det är inte många jag umgås med längre, och det är av olika anledningar såklart. Men jag fick panik. Första året så var jag bortdomnad, och jag bara kände att jag fixar inte det här livet. Jag kan inte vara ensamstående mamma med två små barn och stå här och bara slava liksom. Mm. Jag fixar inte det. Så jag åkte till Ecuador för att liksom, vi skulle åka till Ecuador för att min pappa kommer därifrån. Mm. Och när vi var där på ett besök, barnen och jag, mina föräldrar, då bestämde jag mig för att jag skulle flytta dit.
Mm.
Så jag hyrde ut radhuset, tog mitt pick och pack, tog barnen. Barnen var 2 och 5. Packade ihop dem och så drog vi till Ecuador och bodde där i 4 år på riktigt. Helt ensam.
Ja.
Liksom. Och du vet ju, som känner mig, vet ju vad alla tyckte om det.
Ja, visst. Ja, det är ju det som också är vår gemensamma nämnare, kan man säga, i podden. Det är ju att Banji var ju en bror till mig också. Alltså brother from another mother. Och man kan säga att vi växte upp ihop. Alltså jag var tillsammans med hans bror i 10-11 år ungefär, till och från, eller man ska säga. Men ja, slutet där är svårt definierat, men det spelar ingen roll. Så att det är ju via de brorsorna som du och jag känner varandra. Och jag hade väl nyligen typ separerat med Mogge då, hans bror, och flyttat till Mexiko. Så jag är i Mexiko när jag får reda på allt det här. Jag har faktiskt också minnesluckor av första tiden där. För att jag får ju ett samtal då av min syster. Och jag minns att min mamma skulle till Spanien. Och jag tänkte så här, nu har min mamma dött. Det var det första när jag såg att jag missade ett samtal. Jag bara, nu har hon dött. Och sen så bara, nej okej, det kanske inte hon som har dött. Någon har dött liksom. Jag bara kände, det är någon som har dött. Och sen så gick jag ner och ringde och så berättade hon. Och då minns jag att jag typ slog sönder det här båset. Det minns jag. Jag tog telefonen och smashade den i...
Gud, det har inte heller. Det
nej, för mig. Nej. Jag smashade den typ i väggen. Och sen så typ så här smashade den i dörren. Typ så här, det här båset gick upp. Liksom. Jag var ju tvungen att gå ner till sådana där... telefonbooth-grej med så här, det är så här, en kvinna som sitter och så får delegera hon så här, vilket nummer man ska sitta i.
Mm.
Och bara, det bara rinner tårar och jag bara, ge mig ett nytt så här, ge mig en ny liksom, ett nytt bås. Och hon bara, jag bara, samma nummer. Och hon bara, men gud, vad är det som har hänt? Och jag bara, skit i det, ge mig ett fucking nummer. Och allt jag tänker på då är så här, någon måste hålla ett öga på Mogge liksom.
Mm.
Och sen så från det till att det gick några dagar, jag minns inte, jag fixade ju typ inte att resa tror jag.
Nej.
Och sen så kom jag hem och sen så svågs vi, så var det begravning och grejer, det var helt kaos liksom.
Mm.
Och jag minns att du var i det där stadiet, där du, för det var så här, jag minns någon gång i köket där du var så här, folk stod och lagade mat och grejer och du bara, Banji, Banji, typ, och lekte med barnen och så här, och att jag satt där tappade i ett chocktillstånd.
jag var så tappad.
Oh my god, och folk bara tittade på det och typ så här, ja, så Banji, och jag bara, oh my god, typ, är det bara jag som är så här, ja, jag måste vara sjuk i huvudet, för att jag kunde inte äta, jag kunde inte sova, Mogge ville ju inte vara där, för han fixade inte vara folk, runt omkring folk.
Mm.
Och så där, men... ja, och det var ju liksom, jag minns hur som helst, för att jag bodde ju i Mexiko, men jag sa ju upp mig från mitt jobb där på UNICEF. Drog hem och var så här, jag tror jag måste vidare, och bestämde mig för att dra till Chile då. Så att jag liksom separerade igen, eller vad man ska säga. Och då kunde ju inte jag hade ingen så här jättenära person som jag kunde prata om allt det här med Banji liksom.
Mm.
Och den stora sorgen som det var, jag kunde ju inte prata med Mogge om det, och hans familj hade sin process såklart liksom. Så att den som jag kunde prata med var ju med dig, men du drog ju så småningom, jag drog till Chile, du drog till Ecuador, och vi försökte hålla någon form av Skype-kontakt ibland och sådär, vi mailade och sådär.
Och det gjorde vi ju alltid.
Ja, jo, absolut. Det var inte jätteofta, men det funkade liksom för båda på något sätt. Vi hade inga särskilda krav, det var ju villkorslöst.
Mm, det har alltid varit det.
Det har alltid varit det. Och jag minns att det var så här att jag till och från kunde säga att jag kände att jag hade Bungie med mig och att han...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Liksom, jag vet inte, ibland när jag bara kände så här att jag var orolig över dig och barnen, eller att jag kände att jag höll på att tappa mig själv och att jag liksom, relationen till familjen, alltså Banjis familj, var svår och komplicerad, att liksom han var där konstant liksom, jättenärvarande och så här, super verkligen nyckel i det här med andlighet liksom. Jag har aldrig känt att han har ju lämnat oss fysiskt, men han har ju alltid funnits med oss. Liksom. Mm. Och det har vi ju kunnat prata om, du och jag. Liksom. Och det är en sån där sak som man kanske inte säger till vem, eller det gör man, jag gör absolut inte det. Så här, hej, ja, den här personen dök upp i mina drömmar, eller ja, men nu var han nära mig när jag gick på stan på natten.
Mm.
Han höll mig i sällskap typ, eller ja. Såhär, ja, han kom och besökte mig då och då och sa det här och typ, det kändes jätteskönt, och då kunde du bara smsa tillbaka typ hjärtan och såhär, ja vad fint och såhär, och du har ju berättat också andra saker som du har varit med om liksom.
Ja men precis, det är så viktigt att kunna ha det förtroendet och den tilliten till en annan person.
Mm.
Att kunna dela så intima saker, och det är inte lätt liksom, vi är inte heller exponerade för döden. Alltså den enda personen som jag kände innan Bungie gick bort, det var min mormor.
Mm.
Och min mormor hade rökt i, jag kan inte säga hur många år,
mm.
30-40 år hon rökt cigaretter. Så hon var jättesjuk. Och hon dog liksom på grund av det. Men det här var liksom, det var en blixt från klarblå himmel liksom. Och bara den posttraumatiska stressen som det genererade, som jag fortfarande har delvis kvar.
Mm.
Jag har ju bearbetat så extremt mycket också. Mm. Men just i det där så... Jag slöt mig liksom. Jag pratade inte med någon. Jag pratade egentligen bara med dig om sånt.
Mm.
Och sen så har det tagit mig så många terapitimmar. Och så mycket liksom sökande. Och så mycket liksom att aktivt jobba med mig själv. Och min sorg och liksom, mitt förhållande till livet. För att komma tillbaka. Och det har jag hittat genom det spirituella. Alltså, jag har alltid varit liksom... Sen barn, eftersom jag har latinamerikansk bakgrund precis som du.
Mm.
Så vi har ju haft katolicismen väldigt nära.
Mm.
Min pappa är inte katolik aktivt sådär. Men alltså, hela min familj är det, såklart.
Mm. Mm.
Och jag har alltid varit fascinerad av kyrkan. Jag har alltid älskat att gå in i kyrkor. Jag har alltid älskat alla religiösa symboler. Jungfru Maria, Virgenes, som man säger på spanska. Ceremonierna, ritualerna. Det har alltid fascinerat mig och det har alltid attraherat mig. Liksom jag har dragits till det, men jag har samtidigt haft en extremt stor sen jag var barn och tonåring också, så har jag känt ett motstånd till liksom Bibeln och alla regler och sådär. Jag har aldrig liksom trott att det skulle finnas en gud som ska få oss skämmas över liksom våra synder och
just det här skam, ja. Skam liksom relaterade hela tiden och som är till piskan liksom.
Ja.
Mm.
Att det har aldrig liksom någonsin tilltalat mig, eller det har känts fel.
Mm.
Därför har jag aldrig känt att liksom att jag är katolik, men å andra sidan så när jag bodde i Ecuador, flyttade till Ecuador, fick distans i Sverige. Då började jag, sen i Ecuador händer det otroligt många saker och det kommer jag berätta om längre fram i podden.
Ja.
Men jag hade väldigt mycket tid då, för att jag jobbade väldigt lite när jag bodde i Ecuador.
Just det.
Barnen gick ganska korta skoldagar och jag liksom ägnade mig bara hela min vardag åt att liksom överleva, både alltså finnas där för barnen och överleva själv. Så det är mycket tid. Så jag började ganska fort. När jag flyttade dit så ganska kort tid. så började jag meditera. Och jag började,
det här var för 10 år sedan. Ja. Alltså. Mm.
Eller jag flyttade dit för 8 år sedan.
Just
var det.
Precis.
För att jag flyttade dit för 8 år sedan.
Mm.
Men då började jag också väldigt snabbt använda YouTube. Och följa liksom olika profiler inom den spirituella världen. Och inom det spirituella så säger man inte att någon är ledare. Eller, för det finns ingen liksom, som ledare. Utan alla är lärare. Liksom. Alla bara berättar sin egen historia.
Mm.
Och på så sätt så inspirerar man andra och blir själv inspirerad. Och jag, man
är lärare och lev på samma
exakt,
gång.
Exakt, det är det man är.
Ja.
Och att det finns liksom inga pekpinnar. Och när jag hittade det till den andliga världen.
Alltså new age-världen.
Ja, exakt. New age. Precis, det skulle säga, jag skulle säga att det är en uppdaterad new age. Liksom.
Ja.
Då kände jag liksom,
bara för att sätta någon benämning på det.
Ja,
liksom.
Det, ja men ja. Jo, för att det är precis, för spirituell är ju alla religioner är också spirituella. Men, men jag skulle säga att det är en uppdaterad new age. Och när jag hittade dit, då hittade jag hem. Alltså det kändes rätt i varenda cell i hela min kropp. Och långt ner i liksom min kärna så kände jag så här, det här tror jag på. Och det här ger mig mening. För jag har alltid velat liksom, jag är en tänkande person, jag pratar mycket, jag tar in mycket information. Och har alltid haft ett behov av att så här, make sense av saker och ting. Jag vill kunna förstå. Och det, allting bara klaffade, allting bara, alla pusselbitar föll på plats när jag kom in i den andliga världen. Så där hittade jag snabbt ett hem och så där kunde jag vila. Men det har också varit för mig, det här gjorde jag i Ecuador på egen hand. Jag berättade det knappt för någon. Under den perioden hade jag svårt också att faktiskt sätta ord på vad jag kände. Jag var fortfarande ganska avstängd. Men sen så hade jag, när jag kom hem till Sverige för 4 år sedan, då tyckte jag att det var pinsamt att prata om att det spirituella. Jag var rädd för att folk skulle tycka att jag var konstig och sådär. Men nu har jag verkligen bearbetat det också. Nu är jag så himla stolt över att jag har den här drivkraften inom mig.
Ja.
Och den ger mig liksom, den är allt för mig egentligen. För att jag, allt som jag gör och allt som jag är utgår ifrån det spirituella. Och
i din vardag liksom.
Exakt, i min vardag. Och stora beslut, små beslut i min kontakt med mina barn eller alla människor som jag träffar. Och grejen är den att det är så sjukt, för att om det här hade varit för 10 år sedan och jag hade lyssnat på den här podcasten så hade inte jag kunnat relatera till den. För jag var inte sökande.
Nej.
När jag var liksom gift och hade små barn och sådär. Sökande på ett helt annat sätt nästan i hela ditt liv.
Ja.
Och jag var alltid förundrad. Och jag, det är inte så att jag tvivlade på vad du, hur du känner. Men jag har alltid varit så här, okej, Maria, så här, wow, hon har så mycket insikter.
Men, tyckte du
ja, och liksom, och Bungie bara, ja, men hon är som hon är helt underbar typ. Ja. Eller jag vet. Men jag minns i alla fall att när du bodde i Mexiko och jag var gift och vi hade liksom, vi mötte upp i småbarnsåren, då kommer jag ihåg att du gick igenom en
2005-2006 typ.
Ja, du gick igenom en spirituell process. Inte för att du sa att den var spirituell, men den var det. Det är helt glasklart.
Ja, absolut.
Och när du kom hem så var du så fylld av erfarenheter och insikter och symboler. Och du var liksom, och jag kunde inte mäta dig då. Minns du det?
Jag minns att alltså från att jag var barn så hade jag ju, kände jag liksom någon form av kontakt med änglar. Alltså, jag skulle inte säga att det var så här döda väsen. Alltså det var inte så här. För sen så gick min mormor bort när jag var 10. Och hon har ju funnits också så här. Hon har varit en skyddsängel sedan dess.
Mm.
Och jag har så här kommunicerat med henne också via ett medium och sådär. Men utan medium kan jag också göra det.
Och det är en jättestark relation liksom, som jag inte heller har pratat med speciellt många om. Men det som är, så har jag haft någon form av kontakt med andar eller liksom andra yttre väsen av något slag. Och sen så har jag alltid känt att det är en jättekonstig sak att ha liksom. Min mamma är ju också katolik. Hon är inte praktiserande så, men hon har tyckt att sånt här är rätt läskigt liksom. Alltså allt som inte är så här, allt som är lite utanför boken typ. Mm. Inte för att hon är så här bokpraktiserande heller, men det allt
men
som
normen.
Är lite, ja, precis. Allt som är lite utanför det är ju så här weird och det ska man akta sig för, och typ hon är ganska så här orolig över magi och sånt där och så här, att det ska vara ont och negativt och så där. Och för mig har jag alltid bara sett ljus i saker. Liksom. Jag har inte tänkt att det har kunnat varit någonting negativt. Sen så har jag utsatts för svart magi också en gång i Mexiko. Men det kan jag också berätta om någon annan gång. Lord. Ja, jag trodde typ inte att det existerade. Så naiv liksom, bild och relation jag haft till det. Och jag har känt mig jättetrygg och så. Bara att jag inte har kunnat dela det med någon. Och så då har jag känt mig konstig och så här, outsider. Och så, här. Så jag har haft ett parallellt sökande till det, så att jag så här har liksom jag tror att jag längtade bort till Latinamerika för att jag mest av allt egentligen längtade till denna andliga relationen liksom, för att kunna utvecklas spirituellt, utveckla så här min andlighet, och liksom det sökandet var egentligen viktigare än att jobba med mänskliga rättigheter liksom. Det var som en så här, en ursäkt typ. Så jag ville ju jobba med människor, såklart, och deras rättigheter. Men det handlade ju väldigt mycket om så här, parallellt att jag ville jobba med mig själv. Att jag kände att jag har ett annat kall och så här, något annat här att göra. Liksom.
Men, och då hittade du ju verkligen rätt i Mexiko.
Ja.
För Mexiko är ju ganska speciellt på det sättet. Kan inte du berätta om
det? Ja, det är jättemagiskt. Alltså. Mm. Och jag... jag jobbade där, jag fick ju mitt första jobb efter att jag hade tagit examen på universitetet, så sökte jag jobb som fredsobservatör där. Så jag jobbade först i Guatemala, sen så hamnade jag i Chiapas. Så jag jobbade ju mycket med Maya-befolkningen, liksom, alltså Maya-ättlingars rättigheter. I Guatemala så handlade det om deras, alltså Rios Monte, en gammal diktator, och utrotningen då av Maya-befolkningen, och i Chiapas så handlade det om att den konflikten som zapatisterna och andra organisationer, bland annat Avejas och så här, deras autonoma liksom, krav på autonomi. Men då så kom jag i kontakt med liksom, den gruppen av ursprungsfolk, och de är ju andliga på sitt sätt. Det är ju så här en fusion av katolicism och liksom andra, deras liksom ritualer som de har och ceremonier och så här, vilket var så fascinerande. Och jag blir bara mer och mer inspirerad. Och sen så typ mestizos, eller man ska säga, alltså ja, folk som är mixare, de är ju också andliga på sitt sätt. Och det finns en så här, nu får man new age-rörelse. Det var ju precis innan så här, 2012, och man pratade om jordens undergång och Maya-kalendern och allt det här. Och folk var ju, hela min krets av människor var ju helt besatta av det här.
Mm.
Så jag gick ju in för det fullt ut liksom, och var med om ritualer och gjorde massa grejer. Och så här, blev kvar där liksom. Och kom tillbaka till Sverige. Och då minns jag att du och Banji ringde mig på en gång, så kommer ni ner här för gatan och bara, vad händer? Typ, och jag bara började berätta om allt det här, och ni bara, oh my god, what the hell? Typ. Men så här skitglada och så här, jätte, så här, softa, och bara tog in liksom, tog emot. Så här. Och jag bara kände så här, jag kan ju prata med dem. Mm. Jag kände att ni var lyhörda och sådär, men det var ju som att det var ändå så, ni hade ju inte varit där ju. Det var ju det som var så här sorgligt för mig. För då var det ju som att jag upptäckte att jag hade varit där ensam. Liksom, och att, eller ensam med andra människor som inte förstod sig på den här verkligheten. Och att... Ja, vice versa liksom. Jag var ensam mitt emellan i det här. Och typ träffade aldrig folk här som var andliga liksom. Förrän sen Kalle och Nils, två vänner, presenterade mig för Soka, en kompis. Mm. Som också pratade om psykomagi och Alejandro Jodorowsky. Och vi var liksom, sen så gjorde vi ett projekt som vi kallade för mensmagi och sådär. Och då fick jag utlopp liksom, första gången för, på riktigt så här, utlopp kreativt för någonting andligt liksom.
Mm.
Som var jätte... Folk tyckte det var skitflummigt, men som... kallade, som liksom var intressant för jättemånga tjejer och kvinnor och liksom i alla åldrar och män för den delen också.
Mm.
Så. Men det var ju liksom för några år sedan bara. det här är ju så här, jag tänker, jag är rätt gammal liksom.
Ja, det är jag med.
Ja, och så att man har ju fått vara med om liksom ganska mycket så här motstånd. Och då har man skitit i det och då pratar man ju så här. Mm. Det är därför vi gör den här podden också.
Verkligen. Men just för att Sverige är ett fantastiskt land, såklart. Det är vårt land och vi älskar det. Men det är ju otroligt tabu, belagt att prata om någonting som inte är vetenskapligt.
Mm.
Och det har...
Det är så ateistiskt.
Ja, liksom. Det är ateistiskt att vi liksom har tagit bort all betydelse.
Mm.
Det andliga betyder ingenting, det är bara flum och det är bara bogus liksom. Mm. Och det är ingen som tror på det, då är man liksom knäpp i huvudet.
Mm.
Och det, men alltså nu är ju både du och jag så trygga att man, jag kan inte bry mig mindre vad någon
Nej.
Tycker.
Nej, jag verkligen känner också, inte. Verkligen så.
Är man inte, har man inte behov för det så fine. Och, men är man sökande, som jag har varit i exakt 10 år, och du ännu längre. Men är det så att man är sökande, då vill man veta. Man vill höra andras historier. Man vill läsa så mycket och ta in information och lära sig och så. Så det är därför vi gör den här podden. För vi vill liksom dela med oss av våra upplevelser och våra tankar. Och ja, för att...
Man kan ju säga att du är ju lite, nu när jag tänker på det, så du är ju mer så här påläst. Det känns som att du tar ju in information. Du har lätt för att läsa böcker och kolla på YouTube och sådär. Medan jag har mycket lättare för att så här... Också kanske för att jag inte har barn, jag vet inte. Men jag tror i och för sig, jag har alltid rest från... Jag började resa själv när jag var typ 16,5-17 liksom. Men jag tror att jag har ett jättestarkt behov av att komma till platsen som jag visualiserar, som jag ser mig framför. Alltså det, så jag vill möta de här liksom, ursprungsfolk som pratar så här, sin liksom, nästan så att vi inte kan kommunicera för att de knappt kan någon spanska. Jag vill att de ska, jag vill vara med och att de visar mig och att jag vill visa, jag vill liksom ha det mötet fysiskt på plats. Och ja, men som det här med att jag hamnade i Amazonas för att jag ville ta ayahuasca liksom. Eller det var så här, det spelar ingen roll, jag vill bara ta ayahuasca i djungeln, jag måste göra det. Och sen så fick jag tillfälle till det.
Fan, way back alltså.
Ja, och då, och det är liksom lite den jag har, jag vill göra det på det sättet. Och då liksom, ja, så du är väldigt så här teoretiskt lagd och jag är mer så här praktiskt lagd. Och det är där någonstans som vi... För många gånger när jag kan prata om mina upplevelser när jag har mediterat till exempel, då förklarar ju du för mig vad det är för något. Du bara, det är det som kallas för det här. Ja, och sen så det här som kallas för det här. Jag bara, är det så? Du bara, ja, men du gör ju det instinktivt, för du gör ju så här. Så jag bara, vad gör jag? What the hell? För jag trodde typ att jag höll på att få en fucking psykos liksom igår natt. Det bara, nej, det kallas för, fan, jag vet inte ens vad det heter längre. Skitkul.
Men vi kompletterar varandra bra på det sättet. För visst, jag är teoretisk, absolut. Och jag är väldigt, liksom, min hjärna går ju
i 180. Så snabb liksom.
Jag lär mig fort och jag är hungrig på information.
Alltså ja, du är gammal journalist också, det glömde du ju säga.
Ja, jag jobbar som journalist, men jag är utbildad och det passar liksom min personlighet. För att det jag vill lära mig hela tiden och jag tar in och lär mig saker hela tiden, varje dag.
Ja.
Men, och det tar lång tid för mig. Det emotionella tar jättelång tid för mig, fast jag är så här hjärtlig och så. Men nu börjar det emotionella komma i kapp. Min hjärna liksom. Men ja, så jag är men ja, det är sant. Och du är självklart liksom men jag brukar kalla dig för Amazonas spirituell och jag är
just
såhär,
det, urban spiritual. Och jag är Amazonas blod, smeta in sig i blod i skogen spirituell.
Och jag är såhär,
ja, faktiskt.
Jag typ såhär, men jag är ganska ytlig liksom och ganska så här stadsperson, men jag älskar att resa också, men vi är,
men det är det
olika,
som är kombination
liksom.
Det är det som är så fett, för att du är så här, man ska kunna vara, man ska kunna sminka sig och typ se ut precis som man vill liksom, apropå det här med det som vi nu kallar för ytligt.
Ja, men det är liksom exakt den grejen som jag hade problem med. Jag var så här, jag,
nej. Ja, du trodde inte att du kunde vara speciell om du var på det sättet.
Exakt, jag trodde att jag skulle göra avkall på att så här på att just vara mig själv för att det skulle vara spirituell. Jag trodde att spirituell handlade om att så här, inte äga någonting, vara så naturlig som möjligt och liksom aldrig göra någonting och bara sitta i någon grotta någonstans och bara
det.
Så här, och det handlar inte om det. Så spirituell handlar om att leva exakt som det som kommer upp, alltså det som du känner är rätt för dig. Och jag är
att
en person som är
källa, exakt, din essens liksom.
Och när det klickade för mig, när jag förstod det, Då kan jag slappna av i att vara spirituell. För att jag kan fortfarande vara liksom, jag diggar fortfarande att åka i en flashy bil liksom,
ja,
och lyxa och ha det jävligt gött liksom. Det gillar jag, men jag är fortfarande spirituell alltså. Det finns ingen konflikt där.
Nej, absolut inte.
Men alltså, och vi har lite olika approach där. Men jag tror vi är fortfarande liksom, vi möts ju ändå på varje punkt. Och det är det som är...
Precis, exakt.
För mig handlar det också om att vara den kvinnan som jag hade velat se när jag var barn. Precis. Att vara den kvinnan som är liksom.
Ja.
Och jag vet att många tycker att man är jobbig liksom. Mm. När man tar plats, man står i centrum och man liksom kräver det spacet.
Mm.
För det är ovant fortfarande. Mm. Men jag skiter faktiskt i det.
Men det är ovant att se kvinnor som är fullt ut 100% sig själva. Mm. Och det där är någonstans för mig, alltså det kan ju vara politik visst också, men för mig är det ett andligt kall att vara så mycket min essence. Vad heter essence på svenska? Vara så mycket den sanna Maria som jag bara kan vara.
Ja.
Det är liksom det som är drömmen.
Ja.
Och liksom det jag vill, mitt mål i livet är att konstant vara ärlig med mig själv och med min omgivning, med vem jag är. För när man ljuger så ljuger man för sig själv liksom. Mm. Och när man ljuger så betyder det också att man är rädd för att folk ska döma en.
Mm.
Och när man börjar skita totalt i hur folk kommer se på en och döma en, det är då man börjar bli den man är.
Ja.
Liksom, ska vara. Och det är då man börjar verka och skapa saker. Man skapar ju sitt liv. Det är då man börjar så här, skapa sin verklighet.
Mm. Det
och
känns
skita
bra.
Fullständigt i allt det här negativa omkring en. Utan bara så här, fuck det där, jag gör så här.
Mm.
Och man börjar gå sin egna väg liksom. Och det sticker i ögonen på folk. Men liksom...
Och det är fucking svårt. Och det är läskigt.
Mm.
Men, och det kräver fett med mod.
Mm.
Men det är värt. Det är värt allt. För den friheten i att, så här, att vara den du är.
Mm.
Det är priceless. Alltså jag vet inte, det är väl det som är att vara spirituell egentligen.
Precis, precis. Och jag tror faktiskt att det, apropå frihet, att det har ju varit en jättestor så här, det var ett stort problem för mig när jag var barn. Jag minns att jag ofta pratade om döden och sa till och med till min mamma några gånger tills hon var flippa och liksom tyckte att jag skulle vara tacksam över att jag hade fått livet av henne. Så jag ifrågasatte egentligen varför jag levde och sådär. Och jag tror, eller det var väldigt starkt förknippat med en känsla av att jag var ofri.
Mm.
Och det var ju liksom en paradox, för att mina föräldrar drog från Chile för att kunna ge mig frihet. Men så var jag här och det var ändå som att jag var fängslad. Och det var ju i en känsla av att jag inte kunde få uttrycka det, den personen jag var.
Mm.
Och bland annat den här andliga kontakten som inte var så här den här fysiska där alla kan se och det här akademiska tänkandet och att liksom vi alla ska dyrka någon form av mammon, gud, penning, gud, att vi bara ska sträva efter att vara rika, alltså på det ekonomiska sättet och inte i våra själar och emotionellt liksom stora och pampiga själar liksom, utan bara tänka på den klockan vi skulle ha på oss liksom. Och då, och där kände jag i mig förtryckt på något sätt. Och där har ju spiritualismen verkligen varit ett redskap för mig så här, att kunna, att orka fortsätta leva så. För det var ju till och från så var det ju så här, djupa liksom, depressioner eller så här, jag ifrågasatte existensen så mycket så att det var liksom, jag fick inte ihop det. Tills jag bara erkände för mig själv och accepterade att så här är jag och jag har den här livssynen liksom. Men jag upptäckte inte den som du gjorde på YouTube. Nej. Där du nådde ut till resten av världen med alla böcker och där det var folk som förklarade det här teoretiskt och praktiskt eller man ska säga. Och bara så här, utan det var ju någonting som jag upptäckte själv liksom, i mötet med andra människor. Så, här. Så att det är rätt fett. Man kan hitta, det finns ju så många olika vägar som det finns människor till det här.
Gud,
till att utveckla sin nya person eller vad man ska säga.
Ja, eller bara skala av alla masker och ta fram den du verkligen är. För det handlar inte om att du behöver ändra dig. Du är den du är längst in. Du behöver bara ta bort garden, ta ner garden, skala bort alla jävla roller som du har spelat i alla olika tider liksom.
Exakt. Han inte, du sa ju det att Leonardo da Vinci hade sagt det.
Ja, han berättade ju om när han skapade Michelangelo. Michelangelo.
Ja.
Det är ju så klassisk grej att han berättar då att han liksom bara tog bort den marmor som var i vägen för själva skulpturen.
Ja.
Han plockade bara bort det. Det var inte så att han skapade det. Att han liksom kanaliserade det. Ja. Att det fanns där hela tiden. Så att konstverket fanns där hela tiden. Han behövde bara ta fram det.
Ja.
Så såg han på att hur han skapade konstverket. Och det är själva grunden i det spirituella för mig. Det är att vi är perfekta som vi är. Men vi lär oss att liksom agera utifrån rädsla. Och vi är så desperata för att passa in, så vi skapar massa normer som är väldigt snäva. Det är svårt att passa in i andra normer. Även om du passar in i normerna så kan det skava ändå.
Exakt.
Så det här med, det är liksom ett livslångt strävande efter att liksom, och det, vi vill åt den här friheten. Och för mig har friheten handlat om att bara liksom, bara vara den man är. Men det är ju ett dagligt arbete, alltså det är någonting man gör hela tiden. Det är precis som att det är inte så att man bestämmer sig en dag, nu ska jag vara mig själv, utan det är liksom små beslut man tar varje dag. Att göra saker som man mår bra av, göra saker man älskar, att liksom attrahera in till livet liksom, och så här, att attrahera in saker som man vill ha i sitt liv. Och det är inte en rät linje. Det är inte så att det går från A till B, en rät linje. Utan det
kräver jättemycket tillit, tänker jag. Man måste fan våga älska sig själv. Liksom, jävligt mycket. För man har bara typ sig själv. I början i alla fall. Så känner jag. Jag känner mig väldigt ensam i det här. I början.
Men det är den relationen. Och det är det som är så fucked up med vårt samhälle.
Ja.
Det är att vi lär oss att hata oss själva så fort. Alltså små barn gör inte det. Men sen så fort vi börjar liksom titta utåt, nu var 9, 10, 8, 9, 10 år, sen så är det kört. Alla människor hatar sig själva, mer eller mindre. Vissa projicerar liksom traditionellt sett könsrollerna, så kvinnor hatar sig själva inåt och män blir aggressiva utåt. Liksom. Och det är liksom själva, det är så otroligt förgörande för oss allihop.
Att det passar ju systemet perfekt egentligen.
Ja, det är klart.
Man tänker,
det bibehåller alla strukturer.
Själar, liksom. Vi behåller alla strukturer i världen. Liksom.
Patriarkatet och liksom, vita mannen. Och, liksom, det är en förutsättning för att den strukturen ska finnas.
Och många gånger så ser man ju ner på den här andliga biten.
Det är
så
klart. Här,
hallå, haha, typ.
Alltså, nej, men för att om alla skulle vara andliga, om alla skulle leva andligt och vara sig själva, då skulle de här strukturerna inte kunna existera. Det finns inte, för ingen skulle vilja dominera en annan person på det sättet. Om du är spirituell på riktigt så har du ingen intresse av att
då vill
dominera
du älska
någon
din nästa, du vill
liksom, och du älskar dig själv så vill du alla andra väl. Så det är ju självklart en fiende till liksom, de här strukturerna. Och vi kommer prata om alla de här sakerna i de kommande avsnitten. Vi kommer prata om systerskap, vi kommer prata om
kreativitet, flow.
Ja, och massa olika fenomen liksom. Vi kommer titta på finns det häxor i Sverige? Finns det konstnärer som är spirituella?
Ja, unga tjejer som jobbar med konst. Äldre kvinnor som också jobbar med konst. Vi kommer syna patriarkatet.
Och liksom utforska den spirituella världen.
Ja, intervjua folk, bjuda in, åka på studiebesök, vara med om ritualer, ceremonier, berätta om det.
Ni får följa med oss om ni tycker det här verkar spännande. Det skulle bli fett roligt att se, och vi hoppas att ni hör av er till oss.
Precis.
Och ni får ställa frågor eller
just
liksom
lite kärlek.
Connecta med oss. Det vore så jävla fett. För det är liksom det som är meningen med allt.
Ja, om ni har något ni vill att vi ska prata om eller någon vi ska träffa, så får ni jättegärna skriva också.
Absolut, det vore så jävla fett.
Komma med tips och idéer. Det vore kreativa processer.
Men då kan ni mejla oss till detdivinasurret@gmail.com. Eller så kan ni hitta oss på Insta eller Facebook.
Ja.
Old school Facebook.
Yeah.
På Divina Surret. Och tack så jättemycket för att ni pallar lyssna så länge. Det är
ja, det är fett. Men glöm inte, det finns inte tidrum.
Exakt, då kan ni ligga och lyssna på vårt fett långa
eller
avsnitt.
Ja. Och bidra med kärlek. Skriv absolut till oss och säg vad ni tycker. Och
vad ni girls vill ha.
Ja, precis. Holla at your girl.
Tack så mycket, och kärlek alltid.
Ja, kärlek alltid. Puss och kram på er alltså.
Tjuuu.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.